Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig Per Fjärdenby, där jag fortsätter översiktsserien över amerikansk historia. Där vi har ju betat oss framåt ganska långt, måste jag säga ändå. Från början började vi med till och med upptäckandet av Nordamerika och lite Leif Eriksson och de här första svältande kolonierna vid Jamestown och Plymouth och hur de här kolonierna kämpade på för att etablera sig på 1600-talet. Så att sett därifrån så har vi ju kommit långt genom den amerikanska historien och en bra bit in på 1900-talet. Så vi börjar ju marschera mot mer modern tid, men samtidigt så är det ju mycket att prata om även när det gäller 1900-talet. Så att det kommer väl att ta ett tag innan vi är framme vid Joe Biden, eller jag vet inte. Jag har inte riktigt funderat på hur långt fram i tiden vi ska ta den här serien eller den här podden då, innan man kanske går över och kör lite specialteman och annat. Men nu tänkte jag åtminstone fortsätta med där vi var förra gången. Pratade vi om krigsslutet, andra världskriget och problemen som fanns och en förändrad maktbalans, och framförallt så pratade vi ju om det här, vad ska man säga, både ekonomiska, ideologiska och politiska konflikten som uppstår när världen får två tydliga supermakter i form av USA och Sovjetunionen. Och vi såg, vi pratade om ett antal sådana här konferenser mellan de allierade ledarna under andra världskriget och allt från Teheran till Jalta till Potsdam. Och senast pratade vi om den här Potsdam-konferensen. Och följderna av den då. Och det fanns ju mycket frågor efter andra världskriget som verkligen la grunden för vägen in mot kalla kriget då, med Europas uppdelning, olika syn på vad som skulle hända i de ockuperade områdena, vad som skulle hända med Tyskland som hade delats in i fyra ockupationszoner, huruvida USA skulle ge Sovjetunionen ekonomisk hjälp eller inte, hur skulle man hantera det faktum att ett land numera hade atombomben som man hade då använt i kriget mot Japan och så vidare. Många frågor som behövde få sin lösning, men där man inte riktigt kanske hittade någon lösning, eftersom man i grund och botten trodde på så otroligt olika lösningar rent ideologiskt då. Så det är där vi är. Kalla kriget blir ett faktum, och vi ska titta lite grann på vad som händer under kalla krigets inledning i dagens avsnitt. Innan vi gör det så rekommenderar jag er att köpa en saison. Saison är ju en klassisk belgisk ölstil. Det finns en lite grann fransk variant, snarlik variant, som heter Birdigardo. Och säsong betyder just säsong och är förknippat med skördesäsongen. Så att säsong är en slags, kan man kalla det för skördeöl. Är ju också en ale då. Precis som alla de andra ölstilarna vi har pratat om i senaste avsnittet, med klosteröl och annan belgisk ale då. Men den här uppstilen uppstod ju då i södra Belgien då, mot gränsen mot Frankrike, där man tog in väldigt mycket säsongsarbetare i samband med skörden då. Och för att de skulle ha någonting att dricka så bryggde man på vintern då ett öl som var väldigt törstsläckande och fint då när man tog paus på arbetet ute på fälten då. Så det här är ju verkligen ett äkta säsongsöl då, precis som namnet indikerar då. Och en säsong är ju oftast en ljusare till lite mer gyllene ale i grund och botten. Det som framförallt ger ölet en oerhörd karaktär är ju den här i själva gästen då, säsonggästen som är oerhört karaktärsfull och till och med för att vara en belgisk gäst och ger väldigt både fruktiga och kryddiga, nästan peppriga aromer då. Och det här är en gäst som kanske har förbryllat gästforskare lite grann, för den gillar att jäsa ovanligt varmt. Till och med för att vara en belgisk då, ale-gäst, alltså en övergäst, så kan den med fördel jäsa till och med ibland upp till 30 grader i 30 grader värme då. Jäser ju är ju då en gästsort som jäser ut ovanligt mycket, och med det menar man ju att gästen omvandlar allt det förjäsbara sockerarterna som finns då till alkohol och kolsyra, och det gör ju då att en säsong, till skillnad från exempel en klosteröl som blond och trippel, inte är riktigt lika söt i smaken, utan oftast då väldigt, väldigt så här torra i smaken då. Rent historiskt då kryddades nog de här ölen med annat än bara humle, och man gissar ju också att de kanske ibland var lite syrliga av vildgäst, kanske förvaras på fat och så vidare. Och idag är det många mindre bryggerier som gör säsong och experimenterar lite med ingredienser och syrlighet då. Personligen gillar jag ju klassisk plain ljus torr säsong bäst då, och den får ju gärna ha en liten mix av den här fruktigheten och kryddigheten då. Det är en ölstil som är aningens mer humlad kanske än andra belgiska ölstilar då. Jag har ju fått en oerhörd uppsving då, väldigt som ursprunget antyder då, törstsläckande ljus öl, men samtidigt med väldigt mycket karaktär då. Och på den franska sidan som sagt så gör man en liknande ölstil då, även om den heter Birdigard då. Det brukar också kallas för en slags bondgårdsöl då, eller något liknande som bryggdes inför skördesäsongen. Och namnet antyder ju det, kallas för, betyder ju ordagrant, om jag förstått det, öl att spara då. Och den franska varianten kanske brukar beskrivas som lite mer maltig och kan variera lite mer kanske i färg och finnas även i mörka varianter då. Men det är definitivt en väldigt trevlig ölstil. Har man inte testat den så kan man göra det. Den är nästan lättdrucken som en pilsner, men du får väldigt mycket mer smak än om du jämför med en pilsner då. Testa Saison DuPont från Brasserie DuPont, som är verkligen en slags belgisk ursprungsvariant då. Saison Bock, en sån 75 centiliter flaska som också brukar vara lätt att få tag på. Och sen som sagt har det blivit en Örstil som väldigt många mikrobryggerier har tagit upp då. Och man kan testa Oppigårds Saison Naturell eller Vreta klosterbryggeriet som har då vinner vidare på slå ihop Saison med klostervärlden då i form av Nunnans skördeöl då. Nästa avsnitt tänkte vi skulle prata om ytterligare en variant av belgisk öl som heter vitbier. Alltså en veteöl. Då kan ni försöka få tag på en klassisk Hoegaarden eller en La Trappe Witte om ni hittar den. Då. En trappist vitbier. Det finns ju också den här 1664 Blanc eller Poppel som gör en belgisk vit. Även Vreta igen då som gör en vita nunnan. Så att det fanns en amerikansk Allagash White som också finns att få tag på. Så försök att få tag på en vit bier så ska vi prata om ytterligare en öl som är fantastisk på sommarhalvåret. Redan i slutet av 1945 så hade ju USA börjat ge upp visionen om en förenad öppen värld och istället fanns ju behovet av en ny politisk inriktning i det här kalla kriget som växer fram då. Många frågade sig om inte USA varit helt enkelt för soft mot Sovjetunionen då. Och om inte kommunismen skulle sprida sig över hela världen så behövde USA sätta stopp, var det många som tyckte då. Och en av de som tyckte det var ju Truman själv då, som tyckte att det var tid att, som han uttryckte det, to get tough with Russia. 1947 kom ju en tydlig policyändring i amerikansk utrikespolitik när USA började med den policy som fick namnet containment doctrine på engelska då, men det finns inte någon jättebra svenskt namn, brukar ha sett uppdämningsdoktrinen då. Men enligt den här doktrinen som också sen får, brukar kallas för Truman-doktrinen, så skulle USA och övriga västallierade försöka alltså hindra, dämma upp då, därav uppdämnings ytterligare sovjetisk expansion då. Och arkitekterna bakom den här policyn var ju den nya utrikesministern George Marshall, före detta stabschef inom militären, och hans två närmaste män då, Dean Acheson och George Kennan. De här männen såg ju ett behov för USA att ta över britternas roll som världens supermakt då, och de mindes ju liksom misslyckandet från München och eftergiftspolitiken som hade lett till andra världskriget och menade att USA behövde agera kraftfullt internationellt då. Och den här George Kennan hade ju bott och tjänstgjort som diplomat i Sovjetunionen och som expert på ryska värderingar och rysk politik, så menade han att hållningen gentemot Sovjetunionen från USAs sida måste vara då helt kompromisslöst då. Den här nya policyn var ju också en reaktion mot ett antal saker som hade hänt i Europa under 1946 då. I Turkiet så försökte ju Stalin få kontroll över de här viktiga vattenvägarna ner till Medelhavet. Och i Grekland så hotade ju kommunister att ta makten från en regering som var västtrogen. Och britterna som hade stött regeringen tidigare tvingades ju medge att de inte längre helt enkelt kunde bistå med assistans då. Så att det här var till två lite så här mindre krisfrågor här. Och i en artikel 1947 så presenterade Kennan förslaget på ny inriktning för utrikespolitiken i USA, där han varnar att enda möjliga vägen framåt för USA var en långsiktig och bestämd uppdämning då av Sovjetunionens tendenser att expandera, som han uttryckte det. Genom att sätta stopp för Sovjetunionens aggressiva expansion så skulle ju landet, även om man inte kunde besegras, så tvingas på något vis att leva i fred med västvärlden då. Så de här tre männen, Marshall, Acheson och Kennan, fick bred stöd för sin analys av världsläget och vann över då viktiga republikaner som hade en majoritet i kongressen. Och de jämförde utvecklingen i Grekland och Turkiet med ett ruttet äpple i en tunna då, att om ett äpple ruttnade så skulle fler följa efter i Mellanöstern, som i länder som Iran, men även söderut i Afrika och kanske i värsta fall också västerut mot Italien och Frankrike, där det också fanns kommunistiska rörelser. Så de menar att Sovjetunionen spelade ett högt spel då. Nu visade det sig i efterhand att man kanske inte var så involverad i Grekland som man i USA trodde vid den här tiden då. Men man trodde att USA spelade ett högt spel, att USA då helt enkelt, när britterna var så liksom urholkade av andra världskriget, att de inte kunde hjälpa Grekland, att USA helt enkelt var det enda spelaren på den internationella scenen som kunde stoppa Sovjetunionen då. Så president Truman och kongressen gav sitt stöd för den här inriktningen, och i mars 1947 så höll Truman ett tal i kongressen i Washington där han uttryckte den nya utrikespolitiska inriktningen då och slog fast det som har kommit att kallas då helt enkelt Truman-doktrinen, som byggde på den här containment eller uppdämningsteorin då. Och Truman säger då i det här talet: "I believe that it must be the policy of the United States to support free people who are resisting attempted subjugations by armed minorities or by outside pressure." Och i samma tal så efterfrågar han $400 miljoner för att hjälpa Grekland och Turkiet då. Så att här försöker han ju liksom påvisa att man ska hjälpa Grekland och Turkiet att förbli fria stater så att säga. Och med USAs hjälp så kunde också Turkiet stå emot Stalins press, och i Grekland så slås det kommunistiska upproret ner då. Men även om just de här två konflikterna löstes så hade USA på lång sikt också slagit in på den här vägen då, att stoppa kommunismen från att expandera. På många sätt skulle ju grunden i Truman-doktrinen vara egentligen USAs policy på ett eller annat sätt under de kommande 40 åren. Så att det här är ju väldigt viktig kursinriktning då. Och den här Truman-doktrinen var ju verkligen en kursändring i amerikansk utrikespolitik då. Amerikansk respons på lokala konflikter runt om i världen målas då i klassisk då retorisk svartvitt bild som en slags val mellan gott och ont, mellan frihet och slaveri då. Truman-doktrinen kan man ju också se lite grann som en slags nästan då informell krigsförklaring som egentligen då inledde det kalla kriget mot Sovjetunionen då. Från och med nu så skulle USA vara på kollisionskurs med Sovjetunionen över hela jordgloben kan man säga. Istället för att jobba med moral och diplomati så skulle man liksom försöka bryta ner den tyska björnen genom att vara tuff mot den då.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Även om Grekland och Turkiet ansågs viktiga så var det ju Västeuropa som var det mest prioriterade området för USA då. Och en viktig del av Trumans policy var ju att ge ekonomisk hjälp för att återuppbygga Västeuropa. Det var många motiv bakom det här. Humanitärt såklart efter all förstörelse som kriget hade lett till då. Men också en rädsla för att ett raserat Europa inte skulle byggas upp tillräckligt fort. Och därmed heller inte kunna efterfråga amerikanska varor. Så det fanns ju ekonomiska motiv också. Men det främsta motivet kanske var ju det att västeuropeiska länderna behövde stärkas så att det inte kunde ske några sådana här kommunistiska kupper då. Och Västeuropa var ju lite bekymmer efter andra världskriget. Förstörelsen efter kriget hade ju varit stort och många hade ju lidit av depression och innan då och sen av kriget och mat var en bristvara och länderna hade stora problem att återuppbygga industri och jordbruk. Vintern 1947 var dessutom en av de värsta på många år då. Så kommunister och kommunistpartier började göra stora framsteg i länder som Frankrike och Italien. Det här oroade USA väldigt mycket då. Man såg framför sig att i värsta fall så kunde ju också Västeuropa hamna under sovjetiskt inflytande via då kommunistiska revolutioner eller kommunistiska kupper då. För att vända den här oroande trenden då bestämmer sig USA för att ta krafttag för att återuppbygga Europa då. I juni 1947, bara veckor efter Truman-doktrinens kungörande, så presenterar utrikesminister George Marshall ett ekonomiskt program för att assistera med återuppbyggnaden av Europa då. Och det är ju det som sen får namnet Marshall-hjälpen då, efter honom. Och till en början så var det inte helt klart om kongressen skulle godkänna det här. Vissa menar ju att det var en slags, alltså, internationell variant av WPA då, alltså det här sysselsättningsprogrammet för nya given. Det vill säga alltid problematiskt med amerikanskt konservativa mått mätt ifall staten ska ägna sig åt någon form av stimulering av ekonomi och liknande, så att säga. Alltid röster som höjs om att ett sånt förslag i sig var socialistiskt i sin natur då. Men efter kuppen i Tjeckoslovakien 1948 så ökade ju på något vis risken för krig igen, och kongressen gav då sitt godkännande för det här ekonomiska återuppbyggnadsprogrammet till Europa då. En aspekt av Marshallplanen som en diplomat beskrev som a hell of a gamble, det var ju att hjälpen faktiskt erbjöds alla länder i Europa, inklusive Sovjetunionen. Men här hade ju Marshall lite kallt beräknat och chansat på att Sovjetunionen och de här östeuropeiska satellitländerna skulle tacka nej, eftersom det såg som ett medel helt enkelt att minska det kommunistiska greppet om Östeuropa. Så att det här gör ju att Marshallhjälpen framförallt hamnar i Västeuropa då. Allmänt kallad Marshallplanen eller Marshallhjälpen, så innebär det här att man under 3 års tid här pumpar in då från USA $13 miljarder till de västeuropeiska länderna. Och det är ju en massiv ekonomisk hjälp som pumpas in då, och den var ju en stor framgång. Redan 1950 så hade industriproduktionen ökat med 64% i Europa, och efter 4 år av den här Marshallplanen så hade Europa återhämtat sig ekonomiskt på de flesta plan då, och industri och gruvor och jordbruk kunde växla upp då. Så den amerikanska investeringen hade ju burit frukt, och möjligheterna för amerikansk handel blev ju återigen väldigt stora då. Hotet från olika kommunistiska grupper hade neutraliserats när folk fick det bättre då. De flesta kommunistpartier i de flesta västeuropeiska länderna var ju på tillbakagång här i början av 1950-talet då. Men den här Marshallplanen eskalerar ju också spänningarna mellan öst och väst. Stalin såg ju förslaget som ett försök att försöka locka över östeuropeiska länder till väst med pengar och även att återbygga Tyskland då, och flera uttryck av missnöje då i länder som Polen, Rumänien och Bulgarien trycktes ner vid den här tiden för att just kunna bibehålla den kommunistiska makten då. Som ett svar så skapade de också ett samarbete i östblocket som kallades för Comecon, för att försöka hålla ihop de här satellitstaterna från Sovjetunionens sida då. USA såg ju också till att stärka den militära kapaciteten för sina allierade i Västeuropa. Länderna i Västeuropa var ju mer än villiga att ingå i en militär allians med USA på grund av rädsla för sovjetisk militär aggression då. De mindes ju liksom Hitlers blixtkrig och ville gärna säkra upp ett amerikanskt militärt stöd, så att säga, redan från dag ett om ett nytt krig kom då. Inte som tidigare när USA, som ni ju minns från tidigare avsnitt eller har koll på historien, så har ju oftast USA lite sådär sakta dragits in i krigen när det redan hade gjorts stor skada på många fronter då. Särskilt första världskriget när USA inte går med förrän 1917 då. Men även andra världskriget så är de ju inte med förrän efter ett par år då. I april 1949 så bildar då 12 stycken länder en nordatlantisk militär allians då i form av NATO, North Atlantic Treaty Organization. USA och Kanada ingick då från Nordamerika, och Europa anslöt sig länder från Norge i norr egentligen till Italien i söder då. Och NATO och Marshallhjälpen hängde ju såklart tajt ihop, för om investeringar skulle göras liksom, så ville man ju också känna trygghet och framtidstro. Menlöst att pumpa in pengar i länder som sen eventuellt skulle kunna falla under sovjetisk inflytande. Så att det här hängde såklart ihop, att ska man pumpa in så här många miljarder så vill man också ha en militär trygghet då. Och de här länderna ville ju gärna ha den här tryggheten av att ingå i en allians med USA för att kunna satsa ekonomiskt på att bygga upp då, så att säga, och göra investeringar. Länderna inom NATO lovade ju om att ifall ett land attackerade så skulle det ses som en attack mot alla då. Det här är ju väldigt aktuellt såklart med NATO i dagsläget i nu när Sverige och Finlands ansökningar har gått vidare då. Och NATO tog ju på sig uppgiften att ha en stående militär förmåga i Europa för att försvara mot hotet av en sovjetisk offensiv då. Och i praktiken där då innebar det ju att Västeuropa fick skydd under egentligen då USAs atombombsparaply då. Truman utsåg också Dwight Eisenhower då, hjälten från andra världskriget, till befälhavare inom NATO och placerade honom i Europa med 4 amerikanska divisioner då, som man ansåg skulle kunna fungera avskräckande för ett sovjetiskt anfall. Så att det här började den här närvaron av amerikanska militära trupper i Europa uppstår ju vid det här tillfället då. NATO-avtalet debatterades väldigt länge i kongressen och var ju ingen självklarhet i ett land som stundtals varit väldigt fokuserat på att isolera sig från Europa och inte ge sig in i europeiska angelägenheter. Man ska ju komma ihåg att USA inte hade varit involverad i ett liknande tajt allians, militäralliansavtal, sedan man hade haft ett avtal med Frankrike under 1700-talets frihetskrig, alltså när USA föddes och skapades. Så att det här blev ju unikt på många sätt och vis då. Men till Trumans förvåning så blev de här debatterna kortare än väntat och kongressen godkände NATO. Det kan man väl säga kanske, om inte den sista spiken hade börjat bankas i, så var det ju i alla fall det sista slaget på den här isolationistiska kistan, alltså rörelsen mot att hålla USA utanför Europas angelägenheter så att säga. Det hade ju varit en väldigt stark inriktning då med den här Monroe-doktrinen, att USA skötte den amerikanska spelhalvan medan Europa fick sköta sin spelhalva. Bildandet av NATO eskalerade ju på sätt och vis kalla kriget då. Ett oroligt Västeuropa var ju ivriga på att skapa trygghet, men var ju på många sätt där och då lite av en överskattning av Sovjetunionens både förmåga och avsikter. Stalin förefaller inte haft så det jättekonkreta planer på att invadera flera delar av Europa, och atombombens avskräckning var nog egentligen nog då. NATO däremot skrämde ju Sovjetunionen och ökar ju misstänksamheten, så att intensiteten i kalla kriget ökar ju med NATOs bildande också då. Och med tiden så skulle ju också Sovjetunionens respons vara att skapa en egen slags allians tillsammans med sina kontrollerade satellitstater i form av den här så kallade Warszawapakten, men den formaliseras ju inte egentligen förrän 1955 då. Så man kan väl säga att den här Truman-doktrinen, eller den här containment-policyn eller uppdämningspolicyn, bestod egentligen av 3 åtgärder eller steg då. Först det här ideologiska i form av Truman-doktrinen då. Ett andra steg var ju det ekonomiska i form av Marshallhjälpen, och ett tredje var det militärt i form av bildandet av NATO då, för att sammanfatta hela containment-grejen då. En händelse som skyndade på både skapandet av NATO och gjorde kalla kriget lite frostigt är ju den så kallade Berlinblockaden då. Och det är ju ett steg i samarbetet mellan västmakterna, som var ju att liksom att ena Tyskland då. Truman lyckades övertala sina franska och engelska allierade om att starkt nytt Västtyskland skulle vara bra för västmakten, och att de här 3 ländernas ockupationszoner skulle slås ihop till ett land då. Och när Stalin såg utvecklingen här under kalla krigets inledning så kände han sig tvingad att agera då. Hans respons kom ju 1948 på den plats där västmakterna egentligen var som mest sårbara, kan man säga då, i form av staden Berlin. För även den huvudstaden Berlin hade ju delats in i 4 ockupationszoner där 3 tillhörde då västmakterna. Men själva staden Berlin låg ju för västmakterna illa placerat egentligen geografiskt mitt i den sovjetiska zonen, det vill säga det som blir Östtyskland. Och Stalin valde då att testa västmakternas beslutsamhet genom att den 24 juni 1948 kapa järnvägslinjerna och vägarna från det som blir Västtyskland till Västberlin och införa då en tajt blockad av Västberlin då. Han räknade helt enkelt med att västmakterna skulle behöva överge Västberlin då, så att han kunde ta över hela staden då. Och den här Berlinblockaden kom ju väldigt olämpligt för Harry Truman då. Han var ju vid den här tiden utmanad inom det demokratiska partiet och skulle ju behöva gå en väldigt hård match för att bli återvald som president i presidentvalet 1948. Vi kommer att ta mer om det framöver här då. Men, så alternativen han hade var ju också väldigt begränsade och knepiga. Att överge Västberlin skulle inte bara vara liksom en förlust av själva staden, utan hela Västeuropas liksom tilltro till USAs förmåga då. En militär insats var ju heller inte tänkbart alternativ. Alltså gå till krig mot Sovjetunionen på grund av Västeuropa. Och att sitta lugnt i båten och hoppas på en diplomatisk lösning verkar ju också lite naivt långsökt sådär. Samtidigt så vägrar ju Truman att överge Västberlin. Så att till slut så blir ju det enda alternativet att han beordrar helt enkelt en massiv luftbro. Så en flygflotta då bestående av, jag tror, över 130 plan börjar ju flyga då två vänder om dagen med mat, förnödenheter och bränsle och allt som behövs till Västberlin då. Som mest tror jag man fraktar in 7000 ton saker och mat om dagen då. Samtidigt placerades också sådana här B-29-plan i England som var kapabla att bestyckas med atombomber ifall Stalin satt emot hårt och försökte hindra luftbron. Det här var ju lite av en bluff då de egentligen inte hade några atombomber med sig, men det visste ju inte Stalin i det här läget. Han visste ju bara att de här planen fanns på plats redo i England då. Under Berlinblockadens första veckor så var ju läget väldigt spänt och många befarade ju att ett nytt krig skulle bryta ut då. Bland annat skrev Truman själv i sin dagbok efter beslutet om att införa det här att I have a terrible feeling afterward that we are very close to war. Så det är lite Star Wars, I have a bad feeling about this. Så att här tror ju Truman att i värsta fall så kommer han att hamna i krig med Sovjetunionen då. Men Stalin angrep ju aldrig den här luftbron. Samtidigt så vägrar han att förhandla diplomatiskt och det här gör att den här Berlinblockaden drar ut på tiden och varar ju där för 10 månader. Och under den tiden så flög västmakterna in totalt 2,5 miljoner ton mat och andra förnödenheter till Västberlin. Det bor ju 2 miljoner invånare som bodde där då, så att det var inte så få. Till slut i oktober så ger Stalin upp då och häver blockaden och därmed så kan man väl säga att delningen av Tyskland i väst och öst var ett faktum då så att säga. Och den här Berlinblockadens kris då, det blir ju lite av en milstolpe som avslutar den här inledande fasen av kalla kriget. Luftbron till väst, Berlin hade ju varit en seger för USA då över Stalins envishet då. Samtidigt kunde ju inget bli så symboliskt på något vis för Europas uppdelning i öst och väst som just den delade staden Berlin då egentligen och även det delade Tyskland liksom att ett land och en huvudstad verkligen bara delats upp i öst och väst då. Så på varsin sida egentligen av järnridån så hade USA och Sovjetunionen stärkt och konsoliderat sitt inflytande och hoppet om en fri och fredlig efterkrigsvärld hade ju på något vis grusats ganska rejält och istället så hade det kalla kriget uppstått och verkligen skapat en helt ny situation i Europa då. Det här kalla kriget som har uppstått då i Europa skulle ju dessutom sprida sig till övriga världen då, där Sovjetunionen och USA går i olika typer av direkta och indirekta konfrontationer på många olika platser på jordgloben då. Men mer om det i kommande avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing.
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.